Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Efter att ha misshandlat och ofredat Alexandra fysiskt och psykiskt i ett års tid blir Mattias till slut tagen på bar gärning. Den 10 december 2016 kommer Alexandras kompisar Emil och Lotta till undsättning efter det att Mattias slagit och sparkat på Alexandra och tryckt ner en kabellist i hennes mun. Lyckligtvis överlever Alexandra det våldsamma förhållandet med Mattias. Idag mår hon relativt bra och kan berätta om den mardröm hon genomlevt.
Okej, jag heter Alexandra Lindström och jag jobbar som medicinsk sekreterare.
Du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 av 3 om förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman.
Det leder upp till en händelse som gör att polisen blandas in. Kan du beskriva hur det kändes när det började uppdagas att för andra vad han utsatte dig för?
Ja, jag gick ju inte bara och anmälde bara sådär, utan han blev ju påkommen mitt i. Och jag vet när polisen då förhör på plats. Och jag vet att jag tänkte och att jag vägde liksom om ska jag vara tyst och säga att detta är ett missförstånd och att jag tar tillbaka allting. Eller ska jag gå in i ett helt nytt typ av helvete och hoppas på stöd från systemet. Plötsligt så skulle jag berätta om alla de här grejerna som han hade utsatt mig för. Saker jag inte hade berättat för någon. Och jag visste ju att detta skulle få någon typ av följd i alla fall. Där man sitter i långa förhör med tunga, tuffa frågor som jag inte hade öppnat munnen om alls. Och plötsligt så ska man sitta där och berätta för någon du inte känner med en mick och en kamera riktad mot dig. Och då och gå igenom alla händelser. Det är nog det som var tuffast ihop med att alltså, i Sverige så du måste ju häktas om var 14:e dag. Och till och med där i början är för mig att du måste komma in med vissa nya anklagelser eller så inom 24 timmar för att han ska bli sittande. Och det var sån extrem stress för att jag tänkte att för varje förhandling så fanns ju en risk att han skulle släppas. Och då hade det ju varit min sista dag den dagen han hade släppts. jag tror han hade sökt upp mig direkt och slått ihjäl mig eller... Ja.
Att sitta i polisförhör var fruktansvärt jobbigt, berättar Alexandra. Men hon fick snabbt ett stort förtroende för förhörsledarna och för det målsägande biträde som tilldelas henne, Susanne Ljungqvist. Men Alexandra känner av att det finns en oro hos poliserna att Alexandra kanske skulle dra tillbaka sin anmälan eller på annat sätt förringa eller förneka det hon utsatts för. En oro som inte var helt obefogad då Alexandra vid den här tiden fortfarande brottas med känslan om huruvida hon verkligen gör helt rätt i att anmäla Mattias.
För att jag kände att jag hade ju lovat att inte säga någonting. Det låter så enkelt, men har man blivit islagen att det var det som gäller och inte gäller. Och han, Mattias, tryckte ju mycket på min medkänsla för honom och hur synd det var om honom och hur jobbigt livet var för han. Och jag tyckte så synd om honom för det. Så jag, att sitta då och sen berätta att det är så här det har varit, kändes som att jag berättade en hemlighet som han hade bett mig att vara tyst om.
Under polisförhören lämnar Alexandra in bevis i omgångar. Bilder på skador, dagboksanteckningar och messengerkonversationer blir av största vikt. Samtidigt förhörs Mattias och flera av punkterna som inledningsvis är brottsmisstankar förnekas av Mattias. Och i brist på övrig bevisning står ord mot ord och åtalspunkterna avskrivs. Men Alexandra har turen att ha två ögonvittnen. Kompisen Emil som kommit till hennes undsättning i lägenheten under den sista misshandeln. Men även säkerhetschefen Arne som hon inte hade någon aning om vem det var men som polisen lyckades jaga fatt på. Det här är en tumultartad tid för Alexandra. Men vid sin sida, vid varje polisförhör, har hon sitt målsägande biträde som hon känner stort stöd från.
Och hon var väldigt inkännande och mjuk och så. Ville gärna liksom finnas där och stötta. Och liksom hon... jag kunde smsa henne eller ringa henne vilken dag som helst, kväll eller morgon, för att fråga hur... vad som ska hända nu eller hur, någonting jag kanske inte förstod i, liksom i rent praktiskt eller sådär. Och sen var det ju hon och åklagaren som pushade för min rätt när det väl var dags att möta han i rätten.
Men trots stort stöd från både vänner, familj och från målsägande biträdet beskriver Alexandra vägen fram till tingsrättsförhandlingarna som dimmig och mardrömslik.
Det var dränerande. Jag har nästan svårt att minnas tillbaka för att jag var så stressad. Jag hade sån ångest i kroppen så jag kunde aldrig sitta still. Jag var tvungen att gå fram och tillbaka hela tiden. Och jag pluggade under den här tiden. Och försökte vara på lektioner och så. Men jag gick bara fram och tillbaka i klassrummet. Så att det är precis som att man får så mycket ångest så att energin måste ut. Och då enda sättet för det var att gå fram och tillbaka hela tiden på samma ställe. För att liksom trösta sig själv, tror jag.
Alexandra kan inte föreställa sig hur det skulle vara att genomgå den här processen ensam och är tacksam att hon hade ett stort stöd från nära och kära. Men trots stödet finner hon sig ofta ensam i sina tankar. Tankarna hon ältar om och om igen är varför. Varför just hon?
Jag ställde mig själv frågan... varför han har gjort som han har gjort. Hela tiden, gång på gång. Och jag ställde andra den frågan. Och det där är ingen som har ett svar på det. Och sen var det någon som sa att det är inte meningen att, att man ska förstå det, för att då hade man varit som han. Och det var lite tröst att, att få höra ett typ av svar på mitt varför.
Till slut väljer åklagaren Linda Jeppsson Linderström att åtala Mattias för totalt 15 åtalspunkter som innefattar bland annat grov kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande och misshandel. I februari 2017 inleds tingsrättsförhandlingen och det blir en kraftansträngning för Alexandra.
Ja, jag tror att när man sitter där i rättssalen och ska... Det är nästan som att hamna lite i ett chocktillstånd. Där man ska tvinga sig själv och tänka tillbaka och minnas tillbaka. Och jag försökte att inte titta för mycket på de människorna som var där. För det är så jobbigt ändå. Och min familj och vänner var där och stöttade. Och, vilket är jättefint. Men också tufft. Så.
Ja, varsågod åklagaren att ställa frågor. Mm.
Vi hör nu ljudupptagningarna från tingsrätten som gång på gång tvingas avbryta på grund av renoveringsarbete i byggnaden. Det stör inte bara inspelningsljudet utan även Alexandra som ibland tvingas återberätta händelserna två eller flera gånger på grund av att hennes röst drängs i ljudet av borrmaskiner. Men när hon ska berätta sin historia för rätten behöver hon inte sitta i samma rum som Mattias som flyttas ner till en medlyssningssal i källaren.
När första gången som du känner att det här var inte något jag var beredd på?
Det var då i duschen med schampot.
Alexandras berättelse inleds med åtalspunkten 1 som innefattar den första händelsen som Alexandra bedömde som våldsam och förnedrande. Det är händelsen som utspelar sig i duschen då Mattias, efter ett tjafs om vem som är alfa i förhållandet, gnuggar in schampo i Alexandras ögon.
Och så höll han fast i bak i nacken på mig i håret. Och så började han skrika och trycka in det här schampot i mina ögon och i munnen och i näsan och tiden han höll kvar mitt hår med andra händer.
Om det var vad han skrek?
Han skrek bland annat att, att det är han som är alfa, att det är han som bestämmer. Mycket upprepningar av samma mening liksom. Och sen efter han hade smetat runt det här, gnuggat i mina ögon, så sa han att, att jag skulle säga att det är han som är alfa. Och det tog mig nog en liten stund att säga det, för att det var svårt att fokusera när det svider överallt eller de är fulla av framgång. Svårt att prata.
Så det upphörde när du bekräftade att han var alfa?
Ja.
Efter den här händelsen upptäcker Alexandra en svartsjuk sida hos Mattias. Alexandra vill egentligen inte prata om personer hon tidigare varit tillsammans med eller haft sex med. Men beskriver för rätten att Mattias är väldigt duktig på att läsa av henne. Och att han lyckas få henne att berätta om sådana saker trots att hon egentligen inte vill. Åtalspunkt 2 berör ett tillfälle där Alexandra berättar om en person hon tidigare har haft sex med. Det är en person som Mattias känner sedan tidigare och han blir vansinnig. Så han slänger sig över Alexandra, talar om för henne hur mycket hon äcklar honom, medan han drar henne i håret och örfilar henne. Efter det hotar han henne till tystnad genom att säga att han kommer att döda henne, eller att ta livet av sig själv och henne om hon berättar för någon att han slagit henne. Även åtalspunkt 3 grundar sig i samma typ av diskussion. Mattias börjar vid ett tillfälle rabbla upp namnen på tjejer han har legat med. Och när Alexandra då namnger en person hon legat med när hon var 16 blir han återigen vansinnig. Den här gången försöker Alexandra springa till sovrummet och gömma sig. Men Mattias hinner i kapp och trycker upp henne mot sovrumsdörren. Han drar ner henne i sängen och slår henne på armarna, benen och i sidan av magen. Och det här blir upptakten till vad som blir en av de värsta händelserna hon utsätts för.
Och så drar han ner mig på golvet. Och sparkar på mig, mina lår framför allt. Så jag vet, jag hade som lårkakel efteråt. Och jag försökte nog mest bara krypa ihop då, för det var så mycket, alltså det var så många sparkar och så många slag efter varandra. Så slutade han och gick ut från rummet. Och så kom han tillbaka. Och så har han pissat i en mugg. Och jag ligger kvar på golvet för att orka inte resa mig, för jag hade inte överallt. Och så sätter han sig på mig och håller fast i min käke. Och så säger han: jag är ledsen Alexandra, men jag måste göra det här så att du lär dig. Sen häller han det över mitt ansikte och liksom drar isär mina läppar och in i munnen. Och som man säger, trycker in det eller smörjer in det i öronen och upp i näsan och gnuggar det i mina ögon. Och då spyr jag och försöker liksom vrida mig loss därifrån. Sen reser han sig och då försöker krypa in i badrummet. Då tar han tag i mig på vägen, sparkar och slänger ner mig i badkaret.
Mattias slänger ner Alexandra i badkaret där hon desperat försöker fumla rätt på kranen för att kunna tvätta av sig urinet från hennes ansikte och hår. Mattias lämnar badrummet för att snart komma tillbaka med en pulverbrandsläckare i händerna. Han drar ut sprinten och börjar spruta ner Alexandra och hela badrummet med det tjocka, täta pulverdammet.
Och så sprayar han ner över hela badrummet. Om man försöker andas så svider bara i lungorna, går inte. Alltså det finns inget syre kvar i badrummet. Så försöker ta typ en handduk för att andas genom den. Då kickar min astma igång. Och svimmar. Han bar ut mig därifrån.
Alexandra svimmar av syrebrist. Och Mattias bär då ut henne och lägger henne på vardagsrumsgolvet. När hon kvicknar till berättar hon hur Mattias fortsätter att misshandla henne med sparkar och slag.
Sparkar på mig där. Jag skriker. Medan jag försöker andas. Samtidigt som jag typ kräks. Sen min tid.
Alexandra minns inte mer av händelsen och tror att hon tappar medvetandet igen. Då Alexandra lider av astma blev den tjocka dimman från pulvret nästan omöjligt att andas i, beskriver hon. Efteråt minns Alexandra att Mattias var skamsen över sitt beteende och bad henne om ursäkt. Men Alexandra tycker att den här gången gick det alldeles för långt. Det var ren och skär tortyr hon utsattes för. Och redan dagen efter skriver Alexandra till honom över Facebook Messenger. Där skriver hon att hon aldrig kunde tro att han skulle kissa på henne, eller tvinga henne att svälja det, eller boxa henne i magen, eller fortsätta att spruta ner henne med brandsläckaren när hon knappt kunde andas, eller ens hunnit hämta sig från den astmaattacken hon fick. Hon skriver: hjälp mig att förstå, innan hon i ett nytt meddelande tillägger: jag raderar detta när du ser sen, så du behöver inte oroa dig att det står i text någonstans. Och Mattias svarar att, citat: allt handlar egentligen om vad som händer i mitt huvud när du provocerar mig till den nivån du gjorde. För någon annan kanske inte är någon big deal. Men du vet att jag till och med har gjort slut med folk för att jag tycker att de har haft för mycket bagage, inom parentes killar. Och när jag blev tillsammans med dig sa jag uttryckligen att jag inte ville veta någonting. För att på så sätt kunna vara lyckligt ovetande. Sist du sa ett namn lovade du att aldrig göra det igen. Du är den finaste människan som jag någonsin har träffat. Och jag vill göra allt för dig och ge dig allt. Det är just den bilden av att du är genomsnäll som krossas när du säger så som du gjorde igår. Och när du pajar min bild av dig blir jag fullkomligt vansinnig. Eftersom du inte sa förlåt så var jag tvungen att gå längre. Lyckligtvis har du förlåt när du gjorde det. Annars hade jag inte slutat. Det vet jag. Alexandra svarar.
Men jag förstår ändå inte. Du har ju varit med jättemånga. Saken är ju den att jag får så svårt att prata i sådana lägen. Jag kan inte tänka klart. Och då blir det ju svårt för mig att säga någonting alls. Det liksom låser sig. Men även efter att jag sagt förlåt så fortsatte du ju. Du slog mig flera gånger efter. Du klippte mitt hår och så vidare. Då hade jag ju redan sagt förlåt flera gånger.
Sedan syns inga fler svar förrän en timme efter. Då Mattias säger att han måste bli bättre på att se och uppmärksamma henne. En månad går och Alexandras födelsedag närmar sig. En födelsedag som kommer att bli den värsta i hennes liv.
Under tiden när han pratade om att han ville att vi skulle ha med en tjej till.
Under natten till Alexandras födelsedag har hon och Mattias sex. Och Mattias föreslår då plötsligt att de borde ha en trekant tillsammans med ytterligare en tjej. Det här är verkligen ingenting Alexandra vill och säger därför ifrån.
Han tyckte att jag var tramsig som ens reagerade på det. Sen blev han irriterad. Och jag ville liksom inte... känna inte för att vara nära han. Och jag ville inte prata mer. Så blev han arg.
Mattias blir arg och går mot sovrumsdörren där Alexandras badrock hänger och tar ut badrocksskärpet. Alexandra beskriver hur han sen går tillbaka och börjar binda ihop hennes händer och fötter bakom hennes rygg. Där på sängen ligger Alexandra på sidan med bakbundna händer och fötter medan Mattias skriker, slår och knäar henne på kroppen.
Sen börjar han slå mig då. Och då grät jag. Tänkte nog att det var min födelsedag.
Sa du det till Mattias också?
Ja. Han sa att att så skulle alla mina födelsedagar vara.
Fick du någon födelsedagspresent?
Ja, en t-shirt.
Senare under följande dag, när Mattias befinner sig på sitt jobb, skriver Alexandra ytterligare ett messengermeddelande till honom.
Jag är ledsen att behöva skriva det här till dig när du är på jobbet. Men det är den enda gången jag får chans att prata utan att du slår mig. Vi kan inte göra så här längre. Jag kan inte vara tillsammans med någon som säger så som du sa i natt. Jag har varit tydlig från början med vad jag söker. Och att min pojkvän frågar om vi kan ha trekant med en annan tjej ingår inte i den typ av förhållande som jag vill leva i. Du råkade dessutom själv erkänna i natt att du bara har flickvän för att ha någon så du slipper sova själv. Om det är jag eller inte spelar inte så stor roll för dig. Men nu börjar allting ordna upp sig igen. Du har jobb och att hitta en ny tjej kommer inte bli svårt för dig. Så du kommer klara dig fint. Jag har alltid bara önskat dig det bästa och gör det fortfarande. Men att leva tillsammans med någon som vill ha sex med andra, det är oacceptabelt för mig. På det så orkar inte jag bli slagen så ofta som du gör utan att jag har gjort något fel.
Efter en kort stund svarar Mattias, citat. Först av allt så förtjänar jag den här käftsmällen, även om jag gärna inte hade fått den på min tredje dag på jobbet under min utbildning. Allt jag sa och gjorde i natt var sjukt fel, och jag förstår i efterhand att det jag sa och hur jag sa det var fel. Min avsikt var aldrig att såra, utan mer att flippa lite. Det går inte en sekund utan att jag skäms över att jag slår dig. Och även om jag försöker måla upp det som att det vore ditt fel, så vet jag innerst inne att hela skulden ligger hos mig. Jag kan inte annat säga än att jag verkligen vill ta mig i kragen och visa dig att det är dig jag vill dela varenda sekund tillsammans med. Efter det börjar Mattias prata om vilka veckor de ska ta semester på och frågar om sista veckorna i juni funkar för henne.
Nej, det gör det inte. Och jag ser inte hur det skulle spela någon roll. Jag mår illa bara jag tänker på hur du betedde dig i natt och allt du sa. Det är min födelsedag och jag har aldrig haft en sämre födelsedag än den här. Jag har hela tiden tänkt att ju mer jag älskar dig och ju mer kärlek jag visar, desto mindre elak skulle du vara. Men jag får ju helt enkelt inse hur fel jag har haft. Istället har allt bara eskalerat och det har gått ifrån jag kommer behandla dig som en prinsessa till din feta, äckliga jävla hora. Jag kommer slå dig om du inte lyder mig. Jag vill inte bråka eller förstöra din dag. Men jag ser inte hur vi någonsin skulle kunna vara nära varandra igen efter vad som hände igår.
Och Mattias svarar: vad händer med för alltid? Jag vet att jag har behandlat dig sjukt dåligt den senaste tiden och problemet ligger hos mig själv. Jag vet att du försöker hantera mig så gott du kan och resten är upp till mig. Tro mig, jag vet att du är världens bästa och jag hatar mig själv för det jag har gjort. Jag vet inte vad som händer med mig själv i stunden. Allt blir bara svart. Jag försöker typ säga saker för att såra dig, för att på så sätt få dig att underkasta dig. Jag lovar och svär att det är slut med det beteendet nu. Vill inte tänka mitt liv utan dig. Det finns inte. Jag har avbokat kvällens träning. Vill prata och hitta på något med dig ikväll. Trots att Alexandra försöker ta sig ur förhållandet lyckas Mattias övertala henne gång på gång med löften om bättring. Men det sker aldrig någon bättring, utan istället förvärras Mattias våldsamma beteende.
Jag tror jag vaknade till när han satt sig på sängkanten.
Åtalspunkt 9 berör en händelse där Mattias har låst in Alexandra i hennes sons sovrum så länge att hon har somnat. Han går sedan in och väcker henne genom att trycka in en kolsyrepistol i hennes mun. Alexandra beskriver hur hon blir rädd och det enda hon kan tänka på är hur stor skada det skulle bli i hennes hals om Mattias skulle trycka av.
Jag vågar inte riktigt röra mig. Så jag har grät. Och sen tog han ut den ur min mun och så satte han den mot tinningen på sig själv. Och då blundade jag. Och så tryckte han av. När jag tittade så han tryckte den. Jag tryckte av den ut i luften liksom. Och flin. Så gick han ut och låste in.
Efter att ha hotat Alexandra med kolsyrepistolen lämnar Mattias rummet och låser efter sig så att Alexandra blir inlåst i ytterligare 3 timmar. Efter det agerar Mattias som om ingenting har hänt.
Har det hänt fler gånger att han har gjort så? Provat grejen?
Ja, den jag minns mest är den med badkar.
Alexandra märker hur Mattias experimenterar mer och prövar nya metoder att tortera henne på. Vid ett tillfälle, när de sitter och tittar på en film, ryggar Alexandra tillbaka när det är en scen med en person som drunknar. Hon tycker att det är obehagligt, och det här tycks Mattias fånga upp. Ett par dagar senare sitter hon och Mattias i badkaret och badar.
Så sa jag att någon sätt att jag ville göra slut och att jag inte tyckte att det var hållbart längre. Att jag inte ville att barnen skulle växa upp så här. Då... Vi satt liksom mitt emot varandra så han tog tag i tår och har tryckt ner mig under vattnet. Höll kvar mig där. Och efter en stund så får man alltså extremt mycket panik. Så då liksom blir det att det skvätter mycket vatten för att man liksom försöker ta sig upp. Och så släppte han upp mig. Så han andas. Eller drar efter andan typ en gång. Och så tryckte han ner mig igen. Så gjorde han så i 4 omgångar. Och så sa han att vi ska vara tillsammans för alltid. Och man stör honom. Så då sa jag ja.
Nästa åtalspunkt berör en händelse där Mattias först fört en kniv mot Alexandras tå så till den grad att det börjat blöda, för att sedan trycka knivspetsen mot sidan av hennes hals med hot om att döda henne.
Du sa att han uttryckte att han måste skära av dig tån.
Mm.
Var han varför, eller har du några tankar kring varför?
Jag har bara att det är en metod som inte har prövat innan.
Du uppfattar du Mattias då vid det här tillfället?
Otfull och hysterisk.
Olika perioder innebär olika typer av tortyr, och under en period beskriver Alexandra att Mattias tycks finna det effektivt att strypa henne, vilket han ibland gör så ofta som dagligen.
Antingen bara en gång med en hand, för att man blir arg när jag pratar. Typ som att vara tyst på mig en stund. Och ibland ströp han mig tills jag svimmar eller tills jag höll på att svimma.
Kändes det?
Obehagligt. Man får panik efter en stund när man inte får luft. Men då gick han och hämtade min inhalator och gav mig den.
Genom att ha hand om Alexandras inhalator har Mattias vid de här tillfällena full kontroll över Alexandras liv.
Och det sen började jag ge med sig, så fortsätter
med vad då?
Han strypar mig igen. Fortsätter han slå mig.
Alexandra beskriver situationerna som uppstår när hon inte kan andas ordentligt som extremt stressiga. Hennes enda fokus blir på att försöka få luft, och efteråt faller hon ihop och blir orkeslös. Hon beskriver då hur Mattias uttrycker att han tycker om när hon blir så där lugn.
Har sagt någonting till dig samtidigt med ringarna?
Han har sagt att han tycker det är skönt. Jag blir så lugn efteråt. Och man blir så trött. Man har inte riktigt prata eller röra sig. Men han klappar mig på håret. Och säger att det är skönt att jag har lugnat ner mig.
Punkt 6 handlar om en bilresa hem från Malmö. Alexandra har bråttom tillbaka till sitt jobb och är stressad, och av någon anledning stör sig Mattias på henne. Så Alexandra beskriver hur han börjar slå på henne upprepade gånger med knuten näve på axeln, så Alexandra nästan kör av vägen. Nästa åtalspunkt utspelar sig också i en bil. Trots att Mattias har indragit körkort är det han som kör.
Han skulle kört ut till hans föräldrar. Jag tror han blev arg för att... Jag puttade till honom på armen. Det var inget bråk, ingenting så.
Alexandra råkar komma åt honom i armen så att hans glasögon stöts till, vilket resulterar i att han blir vansinnig. Tar tag i hennes hår och drar hennes huvud ner mot hans knä och slår henne upprepade gånger i huvudet. Han slänger ut sig att nu kommer jag att döda dig.
Så fortsätter han köra ut mot Förslöv. Jag minns att det var en tågstation och en liksom som en damm. Jag tror han ser det då på vägen och han börjar skrika att han ska dränka mig där. Nu ska du dö. Så han liksom svänger av från den här länsvägen. Och stannar han bilen där. Då försöker jag springa ut genom min dörr. Men så hinner han före mig liksom. Och halvt drar mig i håret och halvt puttar mig framför sig. Och så kommer vi ner till en sån här dunge. Det är några träd och lite buskar och så. Och sen tar jag en pinne som han hittar där. Skriker att han ska slå ihjäl mig. Och han slår den på mina armar och ben. Hittar den liksom pinnen runt halsen under hakan. Drar mig uppåt liksom. Och så skriker han att jag måste be honom förlåtelse. Och jag säger förlåt hela tiden. Och han fortsätter att skrika samma sak. Så tar han en brännässla och säger att han ska bränna mig med den över ansiktet. Jag ska sitta på mina knän och be honom förlåt. Så du gör det. Då säger att han... Då säger han att jag ska ha mina händer och knä. Och verkligen be honom.
Inte förrän Alexandra står där på sina bara knän framför honom och ber om förlåtelse, slutar Mattias och lugnar ner sig. De var egentligen på väg till hans föräldrar på middag, men de planerna ställs nu in. Anledningen till att Alexandra drar sig från att anmäla sådana här händelser är för att hon vid den här tiden lever under ständigt hot.
Har du varit rädd för att någon annan ska bli skadad?
Ja. Han har gjort att döda barnen. Barnens pappa och min familj. Vänner. Han har gjort att Lotta och hennes son.
Det är i slutet av sommaren 2016 som Alexandra upplever att Mattias är på väg in i en ännu värre period. Vid ett tillfälle behöver hon uppsöka läkare för ryggsmärtor men vågar inte berätta att hon har blivit knäad i ryggen av sin sambo. Hon får värktabletter mot muskelsmärta utskrivet. Det är också här hon söker vård för smärtor i armen men vågar inte heller berätta för läkaren vad som har hänt utan skyller på att hon har tappat ett litet kassaskåp på armen. Hon är rädd för att läkaren ska anmäla Mattias, att Mattias ska få reda på det och hinna hämta hennes barn från dagis innan henne. För hon vet att barnen skulle följa med honom.
Och jag märkte att jag var orolig för att han var på väg in i en ny sån här värre period.
Och det här ledde slutligen upp till en kväll då Alexandra är hemma hos sina kompisar Lotta och Emil, där hon uttrycker sin oro.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime.
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bakgrunden till bråket som kommer att utspela sig i hennes hall den här kvällen är att Alexander hört att Mattias varit med en tjej tidigare som han behandlat illa och konfronterar honom med det. Det uppstår då ett bråk och Alexandra slänger ut sig ett namn på en som hon tidigare har varit med. Och likt flera gånger tidigare får det Mattias att se svart.
Då slänger han sig över mig i soffan. Jag har liksom ett strypgrepp och trycker ner mig. Nu vrider han min arm. Handleden åt ett och armbågen åt ett så att han ska bryta min arm. Och ser han att balkongdörren är öppen. Och han släpper mig så han ska stänga den. Och då försöker jag springa därifrån. Men han tar tag i mitt hår. Slänger ner mig på golvet. Drar ut mig i hallen. Och sparkar på mig där. Och sen tar han av sig sitt skärp. Och viskar mig med det. Sen tar han sig på mig och håller för min näs och min mun så jag inte andas. Sen släpper han där och tar vi skulle flytta så att vi hade kabellistor och så. Och då hade vi hallen så han tar en sån och börjar trycka ner det i min hals. Och då kommer Emil in genom dörren. Och då reser sig Mattias direkt. För han liksom halvt står, halvt sitter över mig då. Och börjar backa in i sovrummet. Som om han inte riktigt vet var han ska ta vägen. Och Emil kommer in. Går bort och pratar med Mattias. Så han frågar vad som händer och varför jag ligger där och gråter. Och nu backar jag undan. Emil och Mattias går in i vardagsrummet. Emil säger att de får sätta sig ner och prata lite. Och efter det så bankar det på dörren och så skriker de polisen och så springer det in massa poliser ihop med Lotta. Då har hon sprungit ner och ringt dem när Emil sprang upp.
Hur kände du då när poliserna kom?
Jag var nu rätt blandad. Dels hur sorgligt allting var. Dels när de började ställa frågor så jag vet inte, som om man kände att ledsen och rädd och orolig och ångest och ja, allting på en gång.
Kände du någon ledsnad?
Jag undrar allt det här andra så gjorde jag nog det. Glad att Emil kom när han kom.
Efter att ha vittnat i 2 dagar och fått återberätta flera av händelserna flera gånger på grund av bristande ljudförhållanden är det Mattias tur att flyttas upp från källaren in i rättssalen. När Alexandra sagt sitt är hon orolig för att det hon berättat inte kommer att räcka för att övertyga tingsrättens nämndemän. Hon vet hur duktig Mattias är på att prata och har genom hans polisförhör förstått att han i princip förnekar allting.
Jag var väldigt stressad av det från start. Att ingen skulle tro på det jag sa. Och han försökte ju intala alla andra att det var jag som var sjuk. Att det var jag som gjorde alla de här grejerna mot mig själv för att sen skylla på honom. Och jag var jätteorolig att folk skulle tro att det var som han sa. Jag var jätteorolig även under rättegången och efter. Ja, att de inte skulle tro på mig och att de skulle släppa honom direkt när allting var klart. Så ja, jag var absolut orolig att inte bli trodd.
I del 3 hör vi mer från Alexandra, men vi hör också Mattias förklaringar till de åtalspunkter som ålagts honom. Han påstår att Alexandra i princip ljuger om allting. Och han berättar att han själv har suttit och tänkt under de här 2 månaderna han har varit häktad och äntligen kommer fram till ett svar på varför hon gjort det.
Det finns ingen som inte tycker att när män är svartsjuka så tar de till våld. När kvinnor är svartsjuka så tar de till något annat. Det är så, oavsett det vi försöker intala oss, så är det så våra hjärnor fungerar. Jag är ingen doktor så jag kan inte säga det exakt. Men det är så vi ser det. Och så känner jag själv också i många avseende när jag läser någonting. Och det är för att min hjärna är ingen sanningsbarometer. Den kan inte bedöma att ett påstående är sant. Utan det enda den kan göra är att säga om någonting låter sannolikt eller inte. Ingenting annat. Men jag kan lova, även om det inte låter som det, så kommer jag komma till poängen.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Röstinläsning Joella Busk. Tack för att ni lyssnar.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.